lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Den 61:a saltarsalmen, den är en bön om välsignelse över Israels kung och över hela den arvedel som fruktar Guds namn. Det handlar om det gudfruktigas förtröstan och deras rop. Saltaren 61, verserna 2 och 3. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta mister sin kraft. För mig upp på en klippa som är högre än mig. I den gamla översättningen stod det: som är mig allt för hög. David ber Gud placera honom i en situation och ställning som är en klippa som är för hög. Det vill säga, den är så hög att han inte kan komma dit upp utan att Gud lyfter upp honom. Och han kan inte heller stiga ner därifrån utan att Gud lyfter ner honom, eftersom han är placerad på en klippa som är för hög för honom. Han ber alltså om att hamna i en sådan situation att han blir totalt beroende av Gud. För mig upp på en klippa som är mig allt för hög. Det är en bön bett av en man som känner både sin egen svaghet men också Guds underbara makt och kraft. Vi kan också säga att han tillber en klippa som är högre än vad han själv är. Från jordens ände ropar jag till dig. David känner det som om han är vid jordens ände, medan Gud är långt, långt borta. Och han vet att han kan inte lyfta upp sig själv. Det är det bara Gud som kan. Gud, placera mig på klippan. Och inte vilken som helst klippa, men klippan som är högre än mig. När Israels barn vandrade genom öknen på väg till Kanaan, så står det i första Korinterbrevet 10:4 att det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Och han är högre än både du och jag. Vilken underbar bild vi här har på Kristus, den av Gud utlovade frälsaren, klippan som är högre än mig. Ja, det ska vara säkert. Och vi läser verserna 4 till och med 9. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i din hydda för alltid, under dina vingar söker jag skydd, sela. Ty du, Gud, hör mina löften. Du ger en arvedel åt dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år ska vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för alltid. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag lovsjunga ditt namn för evigt och infria mina löften dag efter dag. När David talar om att lovsjunga Gud för allt och att infria sina löften till Gud, så handlar det inte om en fanatisk överdrift uttalad i ett ögonblicks känslosvall, utan det är ett spontant vittnesbörd från en man som vet vilken gärning Guds nåd kan utföra i en syndares hjärta. Hans tron står inför Gud nu och i all evighet. Och han vet att det är endast Guds nåd och Guds sanning som kan bevara honom till att nå målet. vilket är att till sist evigt stå bärgad hemma hos Gud. Då ska han lovsjunga Gud för evigt. David talar om att infria sina löften. David gav löften. David lovade Gud något. Vi ber Gud om saker. Har du någon gång lovat honom något? I vers 8 ber han att Guds trofasthet och nåd ska bevara kungen. Ju närmare Gud vi lever, desto mera ser vi vårt behov av hans nåd. Min vän, ge Gud dina löften och sök hans närhet, så ska han ge dig nåd att hålla dina löften. När vi nu kommer till den 62:a psalmen, så är det den andra psalmen som är tillägnad Jedutun. Den första var psalm 39. Och traditionen säger att David skrev denna psalm under en av de mest tragiska händelserna i sitt liv, nämligen när hans egen son Absalom gjorde uppror mot honom. Och som en liten ram omkring psalmen ska vi repetera en vers ifrån Andra Samuelsbokens 15 kapitel, nämligen vers 30 där. Men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höljt över sina huvuden och gick dit upp gråtande. Ett dramatiskt ögonblick när hans son Absalom marscherade mot Jerusalem, och hans ankomst ställde människorna på val. Någon väljer att följa David, andra går över till Absaloms sida. Det är ett avslöjande ögonblick då David får se vem som är lojal och vem som sviker. Nu blir det verkligen uppenbart. Ahitofel, Davids rådgivare och en av nyckelpersonerna runt David, vars kapacitet och visdom var Davids goda stöd, han övergav nu plötsligt David och valde att följa Absalom. Vilken smärta för David. När denne man som David litade på och räknade som en av sina närmaste övergav honom i en så avgörande stund. När David barfota och gråtande flyr från Jerusalem, så stod Simei där och kastade stenar på David och hans tjänare och uttalade förbannelser över kung David som var på flykt. Och så tågar Absalom in i Jerusalem i triumf, och skaran som tidigare hade givit David sin hyllning höjer nu sina jubelrop till Absaloms ära. Århundraden senare så skulle dessa människors efterkommande ropa sitt hosianna till Herren Jesus och nästa dag ropa korsfäst. Här i den 62:a psalmen möter vi en man som har befallt sin väg i Guds hand och som vandrar i Guds ljus, i ande och sanning. Trots allt som David nu mött så finner vi ingen bitterhet. Han sjunger om frälsning, en sång full av förtröstan, tro, tillit och förväntan till Gud, en lovsång. Hur kunde David under sådana förtvivlade omständigheter skriva detta jublande hallelujarop? Vi läser Psaltaren 62, vers 2. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Det är inte en kombination av de yttre omständigheter och så Guds hjälp. det är inte heller en eller annan trofast, mäktig vän som David räknar med. Nej, allt David hoppas på är Gud och inget annat än Gud. Endast hos Gud söker han sin ro. Du får räkna med att det var både en och annan i hans närhet som hävdade att nu måste han försvara sina rättigheter. Han var ju Guds smorde och många ville gå med honom om han stred i tro. Men David försvarade sig inte ens när Sauls släkting Simei hånade och förbannade honom. Bland annat så ropade Simei: Herren ger nu kungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du råkat i den olycka du förtjänade, till en blodsman är du. Och i andra Samuelsboken 16, vers 9 och 10 står det: Då sade Abisai, Serujas son, till kungen: Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Men kungen svarade: Vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner? Om han förbannar, och om det är Herren som har befallt honom att förbanna David, vem törs då fråga, varför gör du så? Och så säger David i andra Samuelsboken 16:12: Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Medan hans omgivning krävde att nu måste Gud gripa in och rädda Davids ära, så gick David tålmodigt den mörka vägen utan knot och klagan. Endast i Gud har han sin ro. Om han än vandrar i dödsskuggans dal, så är det inte vid dödens skuggor han fäster sin blick, utan endast på Gud. Vilken tro och förtröstan! Och det som hans fiender och även många klentrogna vänner trodde var ett nederlag var i verkligheten en trosprövning. David är mannen som barfota under tårar kan fly från Jerusalem medan man kastar sten på honom och förbannar honom. Och ändå så sjunger han av hjärtat: Endast i Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Vi läser Psaltaren 62, vers 3. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla mycket. Sadok, överste prästen, har kommit för att göra David sällskap på vandringen. I tro har han från Jerusalem burit med sig Guds ark som symboliserar Guds närvaro. Prästen Sadok följer nu David på hans flykt och han har Guds ark med sig. Du kan läsa om det i andra Samuelsboken kapitel 15. Men när den gamla kungen vänder sig om och ser arken så befaller han Sadok att han ska bära arken tillbaka till Jerusalem. Och jag citerar här från andra Samuelsboken 15, verserna 25 och 26. Då sade kungen till Sadok: För Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger så, jag har inte behag till dig, se då är jag redo. Han må göra med mig som det behagar honom. O, om denna sanning verkligen kunde bli levande för dig. Här är en man som litar endast på Gud och ställer allt annat åt sidan. Förtröstar sig inte på ritual och sakrament. Söker ingen tröst i arken, utan vänder sig till Gud och endast till Gud. Och han säger till Sadok att om det är Guds vilja att han ska komma tillbaka till Jerusalem, så kommer han tillbaka. Och om inte, så vilar allt i Guds händer. David föreskriver inte Gud vad han ska göra, utan vandrar villigt den väg som ligger framför honom, även när den går genom mörkaste dalar. Endast Gud är hans klippa. Det är inte palatset, kungatronen och makten som är Davids mål. Endast Gud. Och vad Gud vill, det är det som upptar Davids hjärta. Så David var nog inte den som skulle investerat i ett processionskors för gudstjänsten. Endast Gud är hans klippa, frälsning och borg. Han säger inte att han är oberörd av svårigheterna, men han säger att han ska inte vackla mycket. Gud är hans borg. O, den som idag kunde vandra på det sättet. Vi läser vers 4 och 5. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå honom ned som om han var en lutande vägg, en sönderbräckt mur. Det rådslår endast om att stöta honom ned från hans höjd. Det har behag till lögn. Med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det, sela. David är en man som har gjort upp med himlens Gud, och därför är han redo att inlåta sig i strid med vem som helst på jord. Men han vill inte försöka vinna något som inte Gud ger honom. Hur länge har ni tänkt rasa? Om det var som ni inbillade er, att jag var en sönderbräckt mur, varför har jag då inte rasat samman för länge sedan? Ja, när de ogudaktiga är så uthålliga i sin fåfänga strävan, hur kan det komma sig att nådens barn så lätt blir missmodiga och har så svårt att vara uthålliga i stormarnas tid? Med munnen välsignar det, men i sitt hjärta förbannar det. Låt oss se Davids uttalande i ljuset av Simeis bittra attack i Andra Samuelsbokens 16:e kapitel. Medan David satt på tronen hade Simei bugat sig som alla de övriga. Men när han var fri att säga och göra som han verkligen kände det, så finner vi honom förbanna David och kasta sten på honom när David barfota flyr från Jerusalem. David hade en trofast och lojal kapten som hette Abisai, och han säger till kungen: varför ska den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Om du önskar veta vad Guds ord menar med orden i Romarbrevet 12:19, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Då ska du lyssna till det svar David ger sin kapten i Andra Samuelsboken 16:11. Låt honom vara, må han förbanna, ty Herren har befallt honom det. Med andra ord så säger David att den allsmäktige Gud har tillåtit honom att förbanna mig, så låt honom förbanna mig. Har du någon gång stannat inför den tanken att Gud har givit dig vissa fiender med den bestämda tanken att pröva dig och göra dig till en bättre efterföljare? Låt dig inte paralyseras eller chockas över att du möter fiender och många olika svårigheter och hinder som Gud har tillåtit på din livsvandring. För han tillåter det inte därför att han önskar göra det svårt för dig, utan för att föra dig till en punkt där du förtröstar på Gud och endast på Gud. när är det trons tid? Är det på den molnfria solskensdagen? Är det trons tid när allt går precis som vi vill? När vi inte kan se några svårigheter eller hinder på vår väg? Davids svar är att när allt går dig emot och du ser ut att förlora allt och vägen kantas av stenkastare som förbannar dig, då är det trons tid. För då har du inget annat du kan fästa din förtröstan till än till Gud. Och när du är i den ställningen att du har endast Gud, då har du allt. Stryk under ordet endast alla ställen där det står i psalm 62. Vi läser Saltaren 62, vers 6 till och med 9. Endast i Gud må du ha din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. Ty hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta på honom alltid, du folk. Utgjut för honom era hjärtan. Gud är vår tillflykt, sela. Från honom kommer allt mitt hopp. Ja, det är Bibelns definition på bön. Hade någon sagt, David, nu är situationen desperat. Jag tror vi borde hålla ett bönemöte. Då hade David svarat, hela mitt liv är en bön till Gud och från honom kommer allt mitt hopp. I sitt brev till de troende i Thessalonike uppmanar Paulus i första Thessalonikebrevet 5: se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Visst är David barfota på flykt från Jerusalem, Sions stad. Men David hade inte sitt hjärta i Sions stad, men hos Sions Gud. Och hans liv är lagt i Guds hand på ett sådant sätt att hans liv och alla hans handlingar är en bön till Gud. Och det centrala i Davids liv är att endast Gud är hans klippa och frälsning. Endast Gud och inget annat. Och hans råd till dig och mig är: förtrösta på honom alltid. Utgjut för honom era hjärtan. Och vi läser vers 10. Endast ett intet är människors barn. Myndiga herrar fåfänglighet. I vågskålen är det för lätta, mindre än intet är det allesamman. Människan är den fallne Adams efterkommande. Och en av Adams första söner var Abel, som betyder vindfläkt eller fåfänglighet. Och detsamma är sant om alla hans efterkommande. Många som verkar myndiga i denna värld väger intet när deras liv ska vägas på evighetens vågskål. Låt inte fasaden lura dig, min vän, utan lär dig att gå efter vikten på evighetens vågskål. Vi läser vers 11. Förlita er inte på orätt vinning. Sätt inte ett fåfängligt hopp till ro. Om än er rikedom växer, så akta inte på det. Vi ska inte förlita oss på människor, men inte heller på rikedom och jordisk vinning. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Vi läser vers 12 och 13. En gång har Gud sagt det. Ja, två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten och hos dig, Herre, är nåd. Ty du lönar var och en efter hans gärningar. Gud är oföränderlig, så för sin egen skull behöver han inte tala två gånger. Men människan är så ovillig att lyssna till sanningen, och i sin kärlek upprepar Gud därför budskapet. Människa, inse att endast hos Gud är makten. Efter liknelsen om såningsmannen och säden, där en del föll på vägen och en del på sten i mark och så vidare. Efter den liknelsen så ropade Jesus i Lukas 8:8: Hör, du som har öron att höra med. Två saker förkunnar Herren mycket klart genom psalmisten. För det första, hos Gud är makten, och för det andra, hos Gud är nåd. Och det är de två sanningar som går som en röd tråd genom varje sida i Bibeln. Hos Gud är makten. Hos Gud är nåd. David har tvingats fly från Jerusalem och från sitt palats. Men hans mål är inte först och främst att återvända dit. Utan om Gud inte vill att han ska återvända, så kommer inte David att återvända dit. Endast i Gud har David sin ro. Inte i sin rikedom, inte i sitt palats, inte i alla soldater, endast i Gud. För han ensam har makten. Hos Gud är makten. Och det är inte den makt och kraft som representeras av atombomben, men den makt som verkställs genom nåd. Nåden är den eld som får människan att brinna av kärlek till Gud. Men vi kan aldrig se nåden som nåd förrän vi får se synden som synd. David glömde inte Guds ord och löfte i den mörka stunden. Må du få nåd, kära vän som just nu lyssnar, att i livets alla skiftande omständigheter inte glömma: hos Gud är makten. Och må du dagligen få erfara Jesu löfte, att talsmannen den helige ande påminner dig om allt vad Herren har sagt. Du behöver nåd, min vän, och hos Gud är nåden. Och med det så är vår tid ute. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.